Precis.
I just need 2 minutes for the announcement. So yeah.
Okej. Okay. Så, alla som vill spela in.
So if you want to record.
Varsågoda och tryck på knapparna. Så, Herre, vi tackar dig denna dag.
So, Lord, we thank you for this day.
Vi ber att du välsignar det som vi ska tala om.
We pray that you will bless what we will speak about.
Tack för ditt ord.
Thank you for your word.
Tack, Jesus, att det är det enda som vi kan förlita oss på fullt ut.
Thank you that this is the only thing that we can trust fully.
Vi ber att du välsignar det vi talar om.
And we pray that you will bless what we speak about.
Vi ber att du öppnar våra hjärtan.
And we pray that you will open our hearts.
Vi ber att du drar oss närmare dig.
And we pray that you will draw us closer to you.
Vi ber i ditt namn.
And we pray in your name.
Amen.
Amen.
Ja, okej. Okay. Vi går direkt till dagens text.
Let's turn directly to the Bible verses of today.
Och tänkte att vi skulle läsa först från Saltaren 32.
And I thought we could turn to Psalm 32.
Och det är verserna 8 och 9.
Verses 8 and 9.
Så Saltaren 32.
Psalm 32.
Och det är möjligt att det i den engelska bibeln är inte 8 och 9, men det ser vi strax.
It's possible that in the English Bible it's not 8 and 9.
Och det beror inte på att den engelska bibeln är annorlunda.
It doesn't mean that the English Bible is different.
Utan det beror på att det som är rubriken i den ena, alltså svenska bibeln har en rubrik på varje kapitel.
But it's because the Swedish Bible has a, like a heading to each chapter.
Och i den engelska så är den här rubriken då alltså första versen.
And in the English this heading this is like the first verse.
Så därför så haltar det lite grann.
So it's not quite the same.
Okej, Saltaren 32.
Psalm 32.
Vers 8.
Verse 8.
Jag vill lära dig och undervisa dig om den väg du ska vandra. Jag vill ge dig råd och låta mitt öga vaka över dig.
I will instruct you and teach you in the way you should go. I will guide you with my eye.
Var inte utan förstånd som en häst eller mula som man måste tämja med tum och betsel för att de ska komma till dig.
Do not be like the horse or like the mule which have no understanding which must be harnessed with bit and bridle else they will not come to you.
Sedan går vi till Nya Testamentet.
And then we turn to the New Testament.
Läser en vers från Johannes 5 kapitel.
And we read one verse from John 5.
Och då är det alltså vers 30 som vi tänker läsa där.
And that's verse 30.
Så Johannes 5:30.
John 5:30.
Jag kan inte göra något av mig själv. Efter det jag hör dömer jag och min dom är rättvis. Ty jag söker inte min egen vilja utan hans vilja som har sänt mig.
I cannot myself do nothing. As I hear, I judge, and my judgment is righteous, because I do not seek my own will, but the will of the Father who sent me.
Det är alltså Jesus som talar i sin mänsklighet.
This is Jesus speaking as a human.
Okej, okay, sedan så ska vi läsa i Romarbrevets 12 kapitel.
And then we look at Romans 12.
Två versar.
Two verses.
Och det är det som vi kommer att uppehålla oss mestadels idag.
And that's the main text for today.
Vers 1. Så förmanar jag nu er bröder vid Guds barmhärtighet att frambära era kroppar med, som ett levande och heligt offer som behagar Gud er andliga gudstjänst.
I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies as living sacrifice, wholly acceptable to God, which is your reasonable service.
Och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar honom.
And do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. That you may prove what is good, what is that good and acceptable and perfect will of God.
Så titeln för dagens predikan är hans vilja, inte min.
And the title of the sermon today is His will, not mine.
Herre, vi ber att du välsignar de här tankarna.
And Lord, we pray that you will bless these thoughts.
Amen.
In your name, amen.
För ganska många år sedan.
Quite a few years ago.
Så besökte Tina och jag Eskilstuna Zoo.
Tina and me went to the zoo at Eskilstuna.
Och som ni vet så är jag alltid exalterad över djuren.
And you, as you know, I'm so excited about the animals.
Så de hade en åsna där.
And they had a donkey.
Och den kom ju direkt till mig, givetvis.
And of course it came straight to me.
Tänkte, här har vi en kusin.
Yes, my cousin.
Och ville komma och hälsa.
I wanted to say hello to me.
Så jag kunde givetvis inte motstå frestelsen att klappa åsnan.
And of course I couldn't resist patting this mule.
Och jag vet inte varför, men Tina hade läst i Det Bästa.
Tina had read in Reader's Digest
att åsnorna, de var riktiga såna här smittohärdar.
That donkeys are really, they have a lot of germs on them.
Så hon liksom fick nästan panik.
And she almost panicked.
Och än idag.
And even today.
Nästan 20 år senare.
Almost 20 years later.
Så är det liksom, är det den där åsnehanden liksom, när man försöker röra vid den?
Trying to touch her, isn't that donkey hand?
Jag tror inte att det är kvar någonting av de här åsnebakterierna.
I don't think I have any germs left.
Det var bara lite parentes.
That was just something on the side.
Egentligen inte har så mycket med budskapet att göra, eller predikan att göra.
It's not really connected with today's sermon.
Förutom att det står att om hästar och åsnor att de är envisa.
Apart from the fact that it says about horses and mules that they are stubborn.
Och han säger att var inte som dem.
And he says, don't be like them.
Så där man måste sätta betsel och ha tömmar för att styra dem.
So you need, where you need a bit and bridle to get them to walk where you want to.
Utan vi ska istället vara exalterade över det att vi kan vara ledda av Gud.
But we should be happy about being led by God.
Och jag skulle vilja påstå att det största hindret som vi har för att lära känna Guds vilja.
And I would like to say that the greatest hindrance to getting to know the will of God.
Det är egentligen vår egen envishet.
Is really our own stubbornness.
Att vi alltid står emot.
That we always resist.
Men vi ska titta på några olika saker idag.
And we look at a few different things today.
Och det första vi ska titta på det är att vi är levande offer.
And the first thing we want to look at is the fact that we are living sacrifices.
Och då är vi alltså i Romarbrevet 12.
Then we have turned to Romans 12.
Och de första två verserna där.
The first two verses.
Och ni vet i Gamla testamentets tid.
You know, in the Old Testament time.
Så frambar man ett offer.
They gave a sacrifice.
Och ibland när vi som moderna människor läser om Gamla testamentet.
And sometimes when we modern human beings read about the Old Testament.
Så tycker vi att det är väldigt konstiga saker som händer där.
We think that these are very strange things going on.
Men när vi studerar Bibeln och lär känna Gud.
But as we study the Bible and we get to know God.
Så brukar det vara så att vi förstår mer och mer varför.
Usually we understand more and more why.
Och varför hade man de här djuroffren i Gamla testamentet?
Why did they have these animal sacrifices in the Old Testament?
Det finns flera anledningar.
There are several reasons.
Men en anledning var.
But one reason was.
Att det var en symbolik i detta.
That there was a symbolism in it.
Att det här djuret som offrades.
That the animal that was sacrificed.
Det pekade framåt.
Pointed ahead.
Mot ett annat offer.
Pointed towards another sacrifice.
Nämligen Jesus Kristus själv som skulle komma in i världen.
That is Jesus Christ himself who came to this world.
Därför att de här gammaltestamentliga offren, de kunde inte ta bort synden.
Because these Old Testament sacrifices, they couldn't remove sin.
De var bara en lektion för folket.
It was just a lesson to the people.
Att ett oskyldigt liv gavs i utbyte mot vårt liv.
That an innocent life was given in exchange for our life.
Och när människor trodde på detta.
And when people believed it,
så fick man förlåtelse.
They received forgiveness.
Därför att man trodde på det som Gud hade lovat.
Because they believed in what God had promised.
Vi lever nu i Nya testamentets tid.
And we live in the New Testament time.
Vi ser nu tillbaks på vad som redan är ett fullkomligt eller vad som redan är ett faktum.
And we look back on what is now a fact.
Nämligen Jesu offer på korset.
That Jesus was sacrificed on the cross.
Så vi behöver aldrig igen frambära ett offer.
So we will never have to give another sacrifice.
Därför att i Hebreerbrevets 10:e kapitel.
Because in Hebrews 10.
Och i vers 10.
Verse 10.
Men också i vers 14.
And verse 14.
Står att Jesus själv frambar sig själv som ett offer.
It says that Jesus gave himself as a sacrifice.
Och det var ett fullkomligt offer.
And it was a perfect sacrifice.
Och det behöver aldrig igen upprepas.
And it will never have to be repeated again.
Så de här offerna ligger i dåtiden.
So these sacrifices is something in the past.
Men det talar ändå om att vi ska frambära oss själva som ett levande offer.
And yet it says that we should give ourselves as a living sacrifice.
Och det står att vi ska frambära våra kroppar.
It says that we should give our bodies.
Betyder det att vi ska liksom bokstavligen talat låta oss offras?
Does it mean that we should literally allow ourselves to be sacrificed?
Nej.
No.
Det behövs inte.
No, that's not necessary.
Därför att vår egen död kan aldrig betala för våra synder.
Because our own death can never pay for our sins.
En fallen människa kan inte betala för sina egna synder.
A fallen human being cannot pay his own sins.
Så när det står att vi är korsfästa med honom.
So when it says that we have been sacrificed with him.
Så betyder det inte att vi behöver korsfästa oss själva för att betala för vår egen synd. Det skulle vara omöjligt.
It doesn't mean that we have to crucify ourselves for our own sin. That would be impossible.
Därför att korsfästa sig själv.
Because to crucify yourself.
Det är bara att erkänna att han en gång i tiden blev korsfäst.
It only means that we realize that he once upon a time was crucified.
Och att jag blev korsfäst med honom.
And that I was crucified with him.
Det innebär det att vara att bli korsfäst.
That's the meaning of being crucified.
Men här står det att vi ska frambära våra kroppar.
But here it says that we should give our bodies.
Som ett levande och heligt offer.
As a living and holy sacrifice.
Och vad är våra kroppar?
And what is our bodies?
Det är med våra kroppar som vi gör allting.
We do everything we do through our bodies.
Vi lovsjunger till Gud.
We praise God.
Vi ger i kollekten.
We put money in the offering.
Vi delar ut traktat till människor som aldrig har hört evangeliet.
And we hand out tracts to people who have never heard the gospel.
Vi hjälper människor.
We help people.
Vi gör en massa olika saker.
And we do a lot of different things.
Och det gör vi genom våra kroppar.
And we do it through our bodies.
Och ni vet att många människor använder sina kroppar till helt andra saker.
And you know that many people use their bodies to do completely different things.
Som inte förhärligar Gud.
That don't glorify God.
Men vi vill använda våra kroppar som är på ett sådant sätt så att de blir verktyg för honom i hans hand.
But we want to use our bodies so that they can be tools for him to use.
Och det står att när vi gör så är det vår andliga gudstjänst.
And it says that when we do that, that's our spiritual
worship. Och jag hörde när vi läste det på engelska.
And I heard that when we read it in English.
Så användes ordet reasonable.
We use the word reasonable.
Och det är faktiskt som jag ser det, en bättre översättning.
And I think that's a better translation.
Därför att det grekiska ordet är faktiskt där vi får vårt ord logik från.
Because the Greek word is where the word that we get our word and logics from.
Så det är alltså våran logiska gudstjänst.
So it's our logical worship.
Det vill säga att frambära våra kroppar.
Which means that to give our bodies.
Så att de får bli ett verktyg i Guds hand.
So that they can be a tool for God to use.
Det är det enda logiska att göra.
That's the only logical thing to do.
Om det finns en skapar Gud.
If there is a God who created.
Som är allsmäktig.
And is almighty.
Som har gjort allt för oss.
And has done everything for us.
Som inte vill någonting mer än att ha gemenskap med oss.
And if he only wants to have fellowship with us. That's the best thing he wants.
Är det då inte logiskt att göra sig tillgänglig för honom?
Then it's logical to be available to him.
Det är exakt det som aposteln Paulus säger.
And that's exactly what the apostle Paul says.
Men sen i vers 2.
But then in verse 2.
Står det att vi ska inte anpassa oss efter den här världen.
It says that we mustn't conform to this world.
Ordet för världen här.
And the word for world in this place.
Det är egentligen ett ord som man bättre kan översätta med tidsålder.
Is actually better translated age.
Så vi bor någonstans.
So we live somewhere.
Vi tillhör en speciell generation.
And we are part of a certain generation.
Och varje sån här generation har sitt sätt att tänka.
And every generation thinks in a different way.
Nu kommer jag då från en plats som är väldigt annorlunda än den plats som jag normalt sett bor på.
Now I come from a place that is very different from the place where I normally live.
Människor tänker helt annorlunda.
People think very differently.
Människor lever helt annorlunda.
And they live a very different life.
Men det är just det här tidsåldern.
But it's the age.
Att där tänker man på ett visst sätt, här tänker man på ett visst sätt.
That you think in a certain way in this place and another way in that place.
Och nu ser vi också att på något sätt så börjar hela världen att tänka på samma sätt.
And now we can see that in some way the whole world is beginning to think in the same way.
Och det finns ett tyskt ord.
And there's a German word.
Som är Zeitgeist.
Which means a time, the spirit of the age.
Just det. Och det här är någonting som man brukar använda.
And this is a word that you use.
För att beskriva hur varje generation upplever att upplever sin tillvaro.
How every generation sees its existence.
En grekisk författare, eller han är inte grekisk men han skriver om det grekiska språket.
And an author who wrote about the Greek language.
Som heter Kenneth West.
His name is Kenneth West.
Han säger att det finns grekiskan beskriver det här tidsåldern med som att det är som ett moln.
The Greek means if you look at the Greek this spirit of the age is like a cloud.
Det vill säga att över oss
That above us,
så är det ett mål.
There is a cloud.
Och ni vet hur det här molnet regnar på oss.
And you know the cloud is raining on us.
Så vi blir blöta.
And we get wet.
Och jag hörde just det här att i Oman så regnade det aldrig.
And I just heard that it never rains in Oman.
Utan det händer så där några gånger per år att det kommer någon sån här regnskur.
Maybe once or twice a year they might have a shower.
Vet ni vad folk gör?
And do you know what people do?
Man går ut och ställer sig i regnet.
They go out and then they stand in the rain.
Man tycker det är så härligt. Det är som att ta en dusch.
It's so wonderful. It's like having a shower. It's raining.
Men i vilket fall så är det som ett moln över oss.
And it's like a cloud above us.
Och det här molnet, det är fullt av den här världens tänkande.
And this cloud is full of the way that this world thinks.
Det är fullt av den här världens religioner.
And it's full of the religions of this world.
Det är fullt av den här världens ideologier.
And it's full of ideologies from this world.
Och det är fullt av olika tankesätt.
And it's full of different ways of thinking.
Filosofier eller vad det nu kan vara.
Philosophies or whatever.
Och vad händer?
And what happens?
Det regnar på oss.
It's raining on us.
Det är därför som människor tycker ungefär likadant när man pratar med dem.
And that's why people say almost the same things when you talk to them.
De är under samma mål.
They are living under the same cloud.
Och själva tycker de att de är väldigt unika.
And they think themselves that they are very unique.
Vet du vad jag tycker om det här?
Do you know what I think of this?
Nej, säger jag.
No, I say.
Så berättar de då.
And then they tell me.
Men du tycker precis som alla andra.
But you think the same as everybody else.
För du är under samma mål.
Because you're living under the same cloud.
Samma tidsåld.
Same day and age.
Zeitgeist.
Spirit of the age.
Och han säger, förvandlas inte, eller förvandlas inte till detta.
And he says, don't be changed into this.
Tänk inte som den här världen.
Don't think like this world.
Därför att den här världen tänker inte i enlighet med Gud och hans ord.
Because this world doesn't think like God and his word.
Utan förnya era sinnen.
But renew your minds.
Och hur förnyar jag mina sinnen?
And how do I renew my minds?
Precis som vi gör nu.
Just like we do now.
Vi kommer hit.
We come to this place.
Och vi lyssnar till Guds ord.
And we listen to the word of God.
Och någonting händer i mina tankar.
And something happens in my thoughts.
Jag börjar att förändras och förvandlas.
And I'm beginning to change.
Och när jag gör det,
when I do,
då kan jag också urskilja vad som är Guds vilja.
I can discern the will of God.
Och i vers 1 här så står det också om att vi ska frambära våra kroppar.
And in verse 1 it says too that we should present our bodies.
Och det betyder bokstavligen talat att placera någonting intill.
Which literally means to place something next to something.
Så det vill säga i Gamla testamentets tid.
This means that in the Old Testament time.
Så tog man sitt lilla lamm.
They took the little lamb.
Man gick till templet.
They went to the temple.
Man gick till altaret.
And they went to the altar.
Eller prästen gjorde det.
Or the priest did.
Och placerade då detta offer på altaret.
And put the sacrifice on the altar.
Och när offret hade blivit lagt på altaret.
And when the sacrifice was on the altar,
då var det inte längre min, mitt.
It didn't belong to me anymore.
Nu tillhörde det Gud.
It belonged to God.
Han kunde göra vad han ville med detta.
And he could do whatever he wanted with this.
Och på samma sätt säger han,
and he says in the same way,
att vi frambär våra kroppar,
that we present our bodies,
det vill säga våra liv,
that is our lives,
och vi överlämnar dem till honom,
and we present them to him,
och han får göra vad han vill med det.
And he can do whatever he wants with it.
Vi blir hans verktyg i hans hand.
We become tools in his hand.
En skrämmande tanke.
It's a frightening thought.
Om vi inte känner Guds karaktär och natur.
If we don't know the character and nature of
God. Och de flesta människor gör inte det.
And most people don't.
Så att frambära sig själv till Gud som ett levande offer och göra sig tillgänglig, en skrämmande tanke.
So giving yourself as a sacrifice to God is like a very frightening thought.
Så istället så springer vi så långt bort från Guds vilja som vi kan.
So we try to run as far away as from the will of God as we can.
Så tycker vi att där är den tryggaste platsen.
And we think this is the safe place.
Men det är inte så.
But that's not true.
Utan Gud vill att vi ska vara levande offer.
God wants us to be living sacrifices.
Därför att i vår kropp,
because in our bodies,
finns allt det som Gud har gjort. Lagt ner i oss.
We have everything that God has put into us.
Våra gåvor,
our gifts,
våra talanger,
our talents,
vår kunskap,
our knowledge.
Och allt detta vill Gud att vi gör tillgängligt för honom.
And God wants all of this to be available to him.
Och det leder oss till nästa punkt.
And this leads us to the next point.
Så vi sa att vi är levande offer.
We are living sacrifices.
Nu ska vi tala om att Gud vill ha hela oss.
Now we want to talk about the fact that God wants all of us.
Vi vill ibland bara sådär att ge Gud en liten del av våra liv.
Sometimes we just want to give God a little part of our lives.
Men här ordet för att frambära,
but this word to present,
som då betyder att placera någonting intill,
which means to put something next to something,
det vill säga ett offer,
that is a sacrifice.
Jag placerar min egen kropp intill Gud.
I put my own body next to God.
Och han får göra vad han vill med det.
And he can do whatever he wants with it.
Men det här ordet har också en annan betydelse.
But this word has a different meaning.
Det betyder att vara tillgänglig för någon.
Which means to be available to something.
100%.
100%.
Och det används för en tjänare.
It's used for a servant.
Som är så ett med sin mästare eller sin arbetsgivare.
So he who is so one with his employer or master.
Att han har liksom ingen vilja, egen vilja.
That he has no will of his own.
Utan hans vilja är att göra sin mästares vilja.
But his will is to do his master's will.
Återigen, en skrämmande tanke.
This is also a frightening thought.
Om inte våran mästare eller arbetsgivare, eller vill säga Gud, är en god.
If not our master or employer, that is God, is a good God.
Vill jag inte vara tillgänglig?
Then I don't want to be available.
Det var en kvinna som var med oss på ett av mötena vi hade där.
There was a woman who came to one of our meetings there.
Hon är från Indien.
She's from India.
Jobbar i Oman.
And is working in Oman.
Och alla saker hon gör är hon franska lärarinna.
And she's teaching French.
Men hon var också lärarinna i vetenskap eller fysik.
And she's also teaching physics.
Men hon berättade att hon har en person anställd.
But she said that she has someone employed.
Som tar hand om huset.
And this person takes care of her house.
Städar och handlar och så vidare.
Cleaning and shopping and so.
Och det här, hon har bott i landet i 20 år.
And she's been living in this country for about 20
och
years.
Samma person har jobbat för henne hela tiden.
And the same person has worked for her all the time.
Och hon sa, hon har en sån tillit till den här personen.
And she says that I have such a trust in this person.
Att en gång så hade hon varit tillbaka i Indien i en månad.
That she had been back to India once for a month.
Och hon behövde inte ens ge några instruktioner.
And she didn't have to give any instructions.
Utan hon gav bara nyckeln.
She just gave the key.
Så jag är tillbaka om en månad.
And she said I'll be back in a month.
Hon hade liksom en 100% tillit till den här personen.
She trusted this person 100%.
Och det omvända är också sant.
And it's also the same, the reverse is also true.
Det är den typen av relation som de har.
And that's the kind of relationship they have.
Och det är den typen av relation som Gud vill ha med oss.
And that's the kind of relationship that God wants with us.
Att vi är så, vi vill så gärna göra hans vilja.
We really want to do the will of God.
att han kan bara överlämna nyckeln till oss.
So that he can just hand the key to us.
Och säga att varsågod.
And tell him, say go ahead.
Du vet vad jag vill.
You know what I want.
Varsågod och gör ni vill.
Please do my will.
Men om vi inte är tillgängliga.
But if we are not available.
Då är det liksom ingen idé att säga någonting.
It's not really any use saying anything.
Om jag säger till någon, skulle du kunna hjälpa mig med det här?
If I ask someone, could you help me with this?
Och jag vet att personen inte är tillgänglig.
And I know that this person is not willing.
Då är det liksom helt överflödigt att egentligen be.
Then it's quite unnecessary to ask for it.
Jag vet att det inte kommer att hända.
I know it won't happen.
Så, men när vi ger upp och överlåter oss till honom.
But when we give up and give ourselves to him.
Då uppenbaras hans plan lite i taget.
Then his plan is revealed little by little.
Så nu kommer vi till den tredje punkten.
So now we come to the third point.
Att göra Guds vilja.
To do the will of God.
Hur ofta ber vi inte till Gud? Visa mig din vilja.
We often pray to God, show me your will.
Men vi glömmer att det är någonting som vi ska göra.
But we forget that there's something we should do.
Inte bara veta.
Not just know.
Vi skulle gärna vilja veta vad som är Guds vilja.
We would love to know what is the will of God.
Och sedan så säger det där låter bra.
And say, well, that sounds good.
Det köper vi.
We'll take that.
Eller så säger vi, det där ser inte alls bra ut.
Or else we think, well, this doesn't look so good.
Det kryssar vi över.
We won't take that.
Och det där verkar också, inte riktigt. Det skriver vi om lite grann.
On that one, we can change it a little bit.
Så det är ungefär som att vi kommer till Gud.
It's like we come to God.
Med ett papper.
With a piece of paper.
Där har jag skrivit allting som jag tycker borde vara hans vilja.
And I have written down everything I think should be the will of God.
Och så är det ett litet streck längst ner.
And then there's a line at the bottom.
Så ger vi Gud en penna.
And we give a pen to God.
Och säger, skriv på här.
And we tell him, sign this dotted line.
Att du liksom ger ditt medgivande.
That you consent to this.
Att det här är egentligen din vilja.
This is actually your will.
Men det var ju egentligen min vilja.
But actually it's my will.
Så vi kan komma till Gud med ett papper.
So we can bring this paper to God.
Och säga, Gud, det här är din vilja.
And say, God, this is your will.
Skriv på här.
Sign here.
Eller.
Or.
Så kan vi komma till Gud med ett tomt blad.
We can come with God with an empty sheet.
Och ge honom en penna.
And give him a pencil, a pen.
Och så säger vi till honom.
And tell him.
Vad är din vilja?
Or ask him, what is your will?
Börja att skriva.
Just start writing.
Ser ni skillnaden?
Can you see the difference?
Ett papper.
A piece of paper.
Där jag har sagt vad jag vill att Gud ska göra.
Where I tell God what I want him to do.
Och jag vill få hans medgivande.
And I want his consent.
Eller ett tomt papper.
Or an empty sheet of paper.
Där han kan börja att skriva.
Where he can start writing.
I Johannes 7.
And in John 7.
Vers 17.
Verse 17.
Står det att om någon är villig att göra min vilja.
It says if someone is willing to do my will.
Då ska han förstå.
Then he will understand.
Så det är villigheten att göra hans vilja som gör att den blir uppenbarad.
So it's the will to do his will that reveals it.
I Psaltaren 25.
And in Psalm 25.
Vers 9.
And verse 9.
Står det att han leder de ödmjuka rätt.
It says that he will direct the humble.
Han lär de ödmjuka sin väg.
And he will teach the humble his way.
En person som jag brukade lyssna mycket på.
I used to listen to one person very often.
Han heter John Whitcomb.
His name is John Whitcomb.
Han är över 90 år gammal nu.
He's 90 or more now.
Och han studerade på Princeton universitetet på 40-talet.
And he studied at Princeton University in the 40s.
Och han mötte Einstein bland annat.
And he met Einstein among other people.
Men han kom till tro.
But he became a believer.
Under sina studier.
When he was studying.
Och han sa, det som förändrade mitt liv.
And he said, the thing that changed my life.
Det var att när jag blev frälst.
Was that when I got saved.
Då blev jag undervisningsbar.
I became teachable.
Innan hade jag ingen lust att bli undervisningsbar.
Before then.
Eller vara undervisningsbar.
I didn't want to be teachable.
Jag hade redan mitt liv.
I had my life.
Så här skulle saker och ting vara.
This is the way things should be.
Fanns Gud så okej.
Okay. If there was a God, well okay.
Men jag var inte intresserad av hans vilja.
But I wasn't interested in his will.
Men alltså när jag gick ut ifrån han blev troende på universitetet.
He became a believer at the university.
En missionär kom dit och hade ett möte.
A missionary came there to have a rally.
Och när han gick ut därifrån.
And when he graduated.
Han gick ut därifrån den kvällen.
Aha, when they left the place that night.
Såg jag världen med helt andra ögon.
He saw the world with other eyes.
Och sen sa han också att jag blev undervisningsbar.
And he said that I became teachable.
Saltaren 25.
And in Psalm 25.
Och vers 12.
Verse 12.
Står att den som vördar Herren undervisar han om vägen han ska välja.
It's as if you show reverence to the Lord, he will teach you the way.
Så det finns en skillnad.
So there is a difference.
Att veta Guds vilja.
Between knowing the will of God.
Men inte vara intresserad av att göra det.
And not have any interest in doing it.
Och att ha eller och att vilja göra Guds vilja.
Or to want to do the will of God.
Och han kan uppenbara den för oss.
And he can reveal it to us.
Den fjärde punkten.
And then the fourth point.
Är att vi ska inte köpslå med Gud.
It is that we mustn't bargain with God.
I första Mosebok 28.
In Genesis 28.
Verserna 20 och 22.
Verses 20 and 22.
Så berättas om Jakob.
There's a story about Jacob.
Abrahams barnbarn.
The grandchild of Abram.
Isaks son.
The son of Isaac.
Stamfadern till Israels 12 stammar.
Head of the 12 tribes of Israel.
Och han säger så här att han ska åka ut på en resa.
And he's going on a trip.
Och så säger han så här: om Gud, du gör det här för mig.
And he says, God, if you do this for me.
Och du gör det här för mig.
And you do that for me.
Och det blir så här och så här.
And it turns out this way.
Då ska du vara min Gud.
Then you will be my God.
Okej, därför att då är det i alla fall lönt att ha dig som Gud.
Because then it's worth it having you as a God.
Men ni kommer ihåg historien om Jakob.
Do you remember the story of Jacob?
Han brottas med Gud.
He was wrestling with God.
Och ibland så brottas vi med den här texten om att han brottades med Gud.
And sometimes we wrestle with this text that he wrestled with God.
Ungefär som att kunde Jakob ha vunnit?
It's like, could Jacob really have won it?
Liksom, var han en så duktig brottare?
Was he so good at wrestling?
Nej, knappast.
No, not really.
Men han brottades med Gud.
But he was wrestling with God.
Precis som vi alla brottas med Gud.
Just like all of us, we wrestle with God.
Vad är Guds vilja?
What is the will of
Vad
God?
Vad är det han vill med mitt liv?
What does he want with my life?
Men vi gillar att köpslå med honom.
But we like to bargain with him.
Okej, Gud, om du gör det här för mig, då ska jag följa dig.
Okay, God, if you do this for me, I will follow you.
Men om du inte gör det?
But if you don't.
Glöm det.
Just forget it.
Jag vill inte ha med dig att göra.
I don't want anything to do with you.
Men om någon är villig att göra hans vilja.
But if someone is willing to do his will.
Då uppenbarar han.
Then he will reveal it.
Och Jakob hade en otroligt stark vilja.
And Jacob had such a very strong will.
Precis som vi alla har en väldigt stark vilja.
Just like we all of us have a very strong will.
Och vi strider med Gud.
And we're wrestling with God.
En annan intressant man är Bileam.
Another interesting man is Bileam.
Som vi läser om i Gamla testamentet.
We read about him in the Old Testament.
Moabs kung ville hyra in honom.
The king of Moab wanted to employ him.
Ja, för att förbanna Israel.
So that he would curse Israel.
Och om ni läser fjärde Mosebok kapitel 22.
And if you read in
Numbers.
kapitel
22.
Chapter 22.
Och vers 12.
Verse 12.
Så säger Gud till dem: gå inte med dem.
God says, don't join them.
Därför att de skulle gå till en viss plats.
Because they were going to a certain place.
Där de kunde se hur Israel hade slagit läger.
And there they could see the camp of Israel.
Och där skulle Bileam förbanna dem.
And Bileam would curse them.
Gå inte med dem.
Don't join them.
Väldigt enkelt.
Very simple.
Men vad tänker Bileam?
But what does Bileam think?
Men jag undrar om det ändå finns något sätt här som jag liksom kan få det bästa av båda världarna, så att säga.
I wonder if there's some way that I can get the best of both worlds.
Och ni kan historien. De erbjöd honom mer och mer.
And you know the story that they offered him more and more.
Men det roliga var att när han sen kom dit.
But the funny thing was that when he came to that place,
han hade liksom gett efter,
when he'd given in,
och tänkt att okej, jag kan inte motstå det här erbjudandet,
and he thought that I can't resist this offer,
när han öppnade sin mun,
when he opened his mouth,
för att förbanna Israel,
to curse Israel,
ut ur hans mun kommer en välsignelse,
out of his mouth comes a blessing,
därför att du kan inte förbanna det som Gud har välsignat.
Because you can't curse what God has blessed.
Det är omöjligt.
It's impossible.
Och, men ändå försökte han.
And yet you tried.
Vi tänker Gud säger nej, gör inte det.
We think that God says don't do that.
Men vi tycker ändå liksom att det måste ju finnas något sätt liksom att komma runt det där.
But then we think there must be some way to get around this.
Så vi börjar att köpslå med honom.
And begin to bargain with him.
Och vi vill gärna veta Guds vilja.
And we really want to know the will of God.
För att vi vill se om det finns någonting där som vi liksom kan dra nytta av.
Because we want to see if there's something we can get a profit, get something out of this.
Men skulle det visa sig att Guds vilja är sämre än vår egen vilja?
But if it turns out that the will of God is not as good as our own will,
då är vi inte så intresserade.
Then we're not interested anymore.
Men det är inte så Gud tänker.
But that's not the way God is thinking.
I Ordspråksboken kapitel 16.
In Proverbs chapter 16.
Vers 25.
Verse 25.
Står det att en väg kan synas vara rätt för en människa.
It says that a way may seem right to a man.
Men det står att i slutet eller dess slut kan leda till död.
But it says that it might lead to death.
Vi gör så många saker som kanske vi tycker är rätt i den här världen.
We do so many things that we might think are right in this world.
Vi lyssnar på vad det här molnet dikterar till oss.
We listen to what the cloud is dictating to
us. Vad den här tidsåldern har att erbjuda.
And what this day and age has to offer us.
Och vi tycker att så gör ju alla andra.
And we think that everybody else is doing it.
Så tänker alla andra.
And that's the way everyone else is.
Varför
thinking.
Skulle inte jag kunna göra det?
Why shouldn't I?
Eller varför skulle jag inte kunna kombinera det med Guds vilja?
And why can't I combine this with the will of God?
Och så börjar vi köpslå med Gud.
And then we begin to bargain with God.
Den femte och sista punkten idag.
And then the fifth and last point for today.
Ja, vad ska vi säga om våra egna önskningar?
Is that what should we say about our own desires?
Vi har ju drömmar.
We have dreams.
Och ni vet hur det är att de drömmarna vill vi naturligtvis se uppfyllda.
You know that we want to see these dreams fulfilled.
Är det så att om jag väljer att följa Gud?
So is it like if I choose to follow God?
Då kan jag glömma de drömmarna.
Then I can forget all my dreams.
En kväll så gick vi till en park.
One day we went to a park.
I Oman.
In Oman.
Och en väldigt fin park.
It's a very beautiful park.
Och vi brukar bara sitta och sen kanske vi börjar samtala med någon av människorna där.
We just sit there and then sometimes we talk to somebody there.
Och jag var med Pastor Matti.
I was there with Pastor Matti.
Och jag sa till honom så här.
And I told him.
Att jag har känt honom i nästan 30 år.
I've known him for almost 30 years.
Och han har varit på många platser i världen.
He's been to many places in the world.
Och jag sa en sak som jag gillar med ditt liv.
And I said one thing that I like about your life.
Det är att du krossar inte människors drömmar.
It is that you don't break the dreams that people have.
Därför att unga människor och äldre har alltid drömmar.
Because both young people and older people always have dreams.
Och jag har alltid sett honom, man låter alltid människor.
And he always allows people to leave.
När jag var med honom i Azerbaijan.
When I was with him in Azerbaijan.
Så var det svåra tider där.
There were hard times.
Och det enda egentligen människor ville det var att försvinna därifrån.
And people really just wanted to get out of there.
Flytta till Europa eller till Nordamerika.
And to move to Europe or North America.
Och det var människors drömmar.
That was the dream that people had.
Och många gjorde det också.
And many people did.
Men han hindrade aldrig. Han sa, oh, det är inte Guds vilja för dig att flytta till Kanada.
And he never stopped anyone. He never said that it's not the will of God for you to move to Canada.
Förra året var jag i Toronto.
Last year I was in Toronto.
Och vi hade ett möte.
We had a meeting.
Och det var fler människor på det mötet än vi är här idag.
And there were more people in that meeting than in this room today.
Och alla de här var människor från hans tid i Azerbaijan och Centralasien.
And all these people were people who had been there in Azerbaijan and Central Asia.
Och de var där och följde Gud.
And they were there and they followed God.
De var geografiskt på en annan plats.
They were in another place geographically.
Men de följde Gud.
But they were following God.
Guds vilja.
The will of God.
Och Vi är så oroliga ibland liksom det här att vad ska Gud ta ifrån mig allt?
And sometimes we worry, will God take everything from me?
Gud sa till Abraham.
God said to Abraham.
Gå och offra din son.
Go sacrifice your son.
Men det är det som hedningarna gör.
But that's what the heathen do.
Jag trodde att du var en annorlunda Gud.
I thought you were a different God.
Han lyder Gud.
But he obeys God.
Han får tillbaka sin son omedelbart.
And he gets his son back immediately.
Ibland ger Gud tillbaks till oss det som vi ger upp på en enda gång.
Sometimes God gives us back what we give up.
Ibland gör han det mycket sen.
And sometimes we get it back much later.
10 år sen.
10 years later.
30 år sen.
30 years later.
Wow. Vi fick tillbaks det.
We got it back.
På ett eller annat sätt.
In one way or another.
Och ibland kanske vi inte får tillbaks det rent mänskligt.
And sometimes we don't get back humanly seen.
Men Gud har lovat.
But God has promised.
Att han kommer att ge oss tillbaks.
That he will give it back to us.
Allt detta och mycket mer.
All this and much more.
Om inte annat så i evighet.
And if not here, then in eternity.
Så Gud vill i Psaltaren 37.
And in Psalm 37.
Och vers 4.
Verse 4.
Ge oss vad vårt hjärta ber.
God wants to give us what our heart desires.
Det är vårt nya hjärta.
It's our new heart.
När vi blir fyllda på, eller när vi blir födda på.
When we are born again.
Och Gud säger, jag vill att din vilja blir min vilja.
And God says, I want your will to be my will.
Jag vill att min vilja blir din vilja.
I want my will to be your will.
Jag vill att vi har den här relationen som den här kvinnan hade med den här personen som tog hand om hennes hus.
I want to have this relationship like this woman who took care of this woman's house.
Fast ingenting som hon behövde hålla tillbaks från den här personen. Här är nyckeln, jag åkte bort till honom.
She didn't have to hold anything back from her. She just 100. Gave her the key and went away for a month.
100% tillit.
100% trust.
Jesaja kämpade med de här sakerna.
Isaiah was struggling with these matters.
En profet i Israel.
The prophet in Israel.
I verserna i kapitel 6.
In chapter 6.
Och vers 8 och 9.
Verse 8 and 9.
Han har en egen bok, Jesaja bok.
He has a book of his own, the book of Isaiah.
Han hade en uppenbarelse om Gud.
He had a revelation about God.
Hur Gud satt på sin tron.
That God was on his throne.
Och han var överväldigad av hans storhet.
And he was overwhelmed with his greatness.
Och han visste att Gud hade kallat honom att vara en profet i Israel.
And he knew that God had called him to be a prophet of Israel.
Och han sa, här är jag.
And he said, here I am.
Send mig.
Send me.
Och i det ögonblicket.
And at that moment.
Vad gör Gud?
What does God do?
Han uppenbarar sin vilja för honom.
He reveals his God to him.
Han hade inte gjort det tidigare.
He hadn't before earlier.
Men när han sa dessa ord.
When he said these words.
Och menade det.
And he meant it.
Här är jag.
Here I am.
Send mig.
Send me.
Då uppenbarade Gud sin vilja.
Then God revealed his will to him.
Så det är fantastiskt att följa den levande Guden.
It's amazing to follow the living God.
Vi är levande offer.
We are living sacrifices.
Och Gud vill ha hela oss.
And God wants all of us.
Och vi gör hans vilja.
And we do his will.
Vi köpslår inte med.
We don't bargain with him.
Och vad är det? Vad händer med våra egna önskningar?
And what happens with our own wishes?
Gud vet vad de är.
God knows them.
Och han vill uppfylla dem.
And he wants to fulfill them.
På sitt sätt.
In his way.
I sin tid.
In his time.
Och jag lovar att de är alltid bättre än när vi gör det vår väg.
And I can promise that it will always be better than if we do it our own way.
Herre, vi tackar dig denna dag.
Lord, we thank you for this day.
För din fantastiska vilja.
For this your amazing will.
För din fantastiska karaktär och natur.
And your amazing character and nature.
Att vi kan lita på dig.
That we can trust in you.
Du vill lita på oss.
And you want to trust in us.
Herre, vi tackar dig för att vi kan göra din vilja.
And Lord, we thank you that we can do your will.
Precis som Jesus sa när han var på jorden.
Just like Jesus said when he was on earth.
Att jag inte kommit för att göra min egen vilja.
I haven't come to do my own will.
Utan din vilja.
But to do your will.
Som har sänt mig.
Who sent me.
Vi är inte här för att göra vår egen.
We're not here to do our own will.
Vi är här för att göra din vilja.
We're here to do your will.
Den är långt mycket bättre än vår egen.
And it's so much better than our own.
Därför att du älskar oss.
Because you love us.
Och du har en plan för oss.
And you have a plan for us.
Tackar och prisar dig.
We thank you and praise you in your name.
Amen.
Amen. Amen.